Mitt konunganamn ska vara Karl den 16:e Gustav.
We shall never surrender.
Allen Zeiten nicht die Mehrheit.
Kom inte med en sån jävla provocerande aggressiv ton mot mig.
Där har våldet triumferat.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Ska vi verkligen öppna en till flaska?
Ja, vad fan har du att välja mellan?
Skål, ta med fan!
I have a dream.
Ah, I see you look at your leader. And I too look to you, Paul Bauma.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Varmt välkomna till ett avsnitt av Salongs berusad historia. Idag när vi spelar in detta så är det dan före dan före dan före doppardan, Alex. Och det är stormvarning utfärdad. Och när jag säger det, Alex, stormvarning utfärdad, vad tänker du på då?
jag tänker... Ja, vad fan
tempo,
är det?
Tempo, det är inte det jävla uppsats. Storm, ska vi bara tänka ett snabbt svar?
Jag tänker Storm of Thailand, SA.
Nej, du ska tänka 1948, nej. Filmen Kill Argo med Humphrey Bogart och John Huston som regissör med filmen. Den är betitlad Stormvarning utfärdad på svenska då, den svenska titeln. Och varför jag nämner den filmen, det är för att det är Humphrey Bogart som är med i filmen. Och han var med i en annan film för några år sedan, eller några år innan den filmen kom. Det vill säga hela 5 år innan. 1943 kom en film regisserad av Michael Curtis, Casablanca, med Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Peter Lorre, Claude Ryan och en massa sköna lirare. Kanske en av världens bästa filmer, Alex. Och varför
Lorre är ju en klassiker från M for Murder, va?
Ja, M, ja. Fritz Lang-filmen,
eller M tyska
filmen. Ja, precis. Ja. Men vi kommer vara i närheten utav Casablanca idag, Alex. Vi kommer vara jävligt nära Casablanca, lite mer österut än Casablanca förvisso. Men vi kommer röra oss i samma tidsera, samma område.
Va? Det är franskt territorium.
Absolut. Men vet du vad, Alex, innan vi börjar prata om detta så kanske du tycker att jag låter lite forcerad idag.
Ja, det tycker jag faktiskt.
Ja, det tycker jag. Och det är faktiskt sant. Jag är lite, alltså jag var på jobbet idag, började känna mig lite hängig, lite ont i halsen, tungt huvud, en oskyldig halsbrand och blev över till massa hostningar, lite snuva helt plötsligt, så började det rinna ner, man känner sig dålig. Jag springer iväg och köper Vicks-tabletter, slänger in mig en hel jävla påse Vicks, och det är någonting med Vicks, det känns som att det är lite laxerande effekt utav Vicks. Jag vet inte varför, men det kanske är det, kanske inte är det, jag vet inte. Men man börjar bli lite orolig liksom. Så kommer man åka hem, jag ska åka bussen, vet du, så jag tänker, oj, det är jobbigt. Ska jag åka på en buss som mår dåligt och sitta och snora och ha mig? Det är ofräscht, det är verkligen ofräscht. Men jag kommer på bussen, den är tom, nästintill, den är halvfull skulle jag säga. Så jag kan ju bre ut mig längst bak där och ja, andas ut. Nu kan jag sitta och må dåligt i min ensamhet. Och så händer det som inte får hända. Helt plötsligt, när vi kör emot stationen, så är det en stor jävla smäll. Jag tänker, åh fan, nu har vi kört på någon stackare liksom. Men det var värre än så faktiskt. Däcket exploderade. Eller värre än så, lät det hemskt. Jag vet inte, men jag menar liksom att... Ja, nej, men jag repeterar det jag sa där. Det är såklart hemskt
om man skulle köra avsnittet än så.
Ja, nej, men alltså jag är hemskt om man skulle köra på någon. Men jag tänkte mer liksom att är däcket exploderat så kan man inte fortsätta färden uppenbarligen liksom. Då måste man ju vänta på en ny ersättningsbuss som kommer. Och när den kommer så är den fullsatt redan i princip, för det är nästkommande buss som man får vänta på det. Och så kan man gå på en halvfull buss, gå på en fullsatt buss, åka på en buss, och det är jävligt jobbigt och hemskt. Och man sitter och mår dåligt och behöver trängas med folk. Så därför försöker jag få lite energi om att pusha upp mig själv här, liksom. Någonting som ger mig energi, det är att prata om Humphrey Bogart, vet du. Och men vi ska inte prata så mycket mer om Humphrey Bogart.
Jag förlorar energi när du pratar om Humphrey Bogart. Jag har ju laddat här, men jag väntar på dig och din buss, och laddat med massa jävla godis, va? Och nu håller den här socker på att liksom tyna bort här, så nu blir det ju det här, vad fan heter den jävla hormonen som är åt helvete, som bara förstör allting.
Ja, jag har ingen aning vad de heter.
Det man får... Ja, vad heter det? Ja, nu är
dopamin.
Nej, absolut inte. Tvärtom. Ja, men det här skiten som man absolut inte vill ha. Det som gör att man bara lagrar fett och blir dålig. Ja, men skit i alla fall.
Jag tycker ändå det är lite gulligt av dig att du ändå har lite medvetande över dina alkoholvanor, så att du hör av dig och säger så här: jag måste verkligen veta när vi ska börja spela in, så jag kan matcha min, eller tajma min alkoholkonsumering, så jag inte börjar dricka för tidigt och blir trött. Det är ändå lite gulligt av det, Alex, att jag har självmedvetande faktiskt. Men du, nu när nalkas jul, så tänker jag att vi skiter i i Humphrey Bogart, vi skiter i din, ditt sockerberoende och dina dippar utav sockernivån som, ja, allt vad det nu är som händer i din kropp när du äter godis och dricker alkohol. Utan vi ska prata om en klassisk, klassisk julsaga som utspelar sig julen 1942. Det är ditt hemområde här, liksom. Vi pratar Frankrike. Ja. Även om det är lite kontinental känsla. Det är afrikanska Frankrike vi pratar om. Kolonierna.
Ja, precis. Jag har inte lika stark koppling där. Men, ja, nej, men det var ju en del av de utomeuropeiska territorierna på den tiden. I franska Algeriet är det vi fokuserar på.
Så det här avsnittet kommer handla om ett mord, helt enkelt. Ett lönnmord på en högt uppsatt person inom det franska... Mm. Franska maktsfären helt enkelt i Algeriet. Och Alex, ge oss lite bakgrund. Vad gör Frankrike i Algeriet? Varför är en högt uppsatt person där? Och varför vill folk se honom död? Börja med lite bakgrund.
Okej, okay, jag ska försöka svara på den här frågan, men jag kommer skita i dem helt och hållet, för annars så tappar jag tråden fullständigt. Ja, men vi går tillbaka till 1940, tycker jag. Det här kritiska skedet när Frankrike skriver under krigsstilleståndet med tyskarna. Då är det ju mycket som händer. Dels så ska den gamla regeringen har ju liksom upplösts.
Ja, Renault får sticka därifrån helt enkelt. Han är förbrukad.
Ja, en ny regering tillsätts med gamla namn som tidigare styrt Frankrike. Du har Pierre Laval framförallt.
Och ytterst
Dallon är en viktig personlighet också. Han är en fransk amiral, överbefälhavare för den franska flottan vid den här tiden. Han får en ny roll. Han har ju varit väldigt passiv under kriget, för att Frankrike använde inte sin flotta riktigt. Den var ju främst tänkt att bara försvara franska kuststäder helt enkelt, och man bedömde helt enkelt att man inte skulle använda den mot tyskarna. Så det hände inte så mycket med den. Och nu fick då Dallon en ny roll då, i den här nya regeringen, Vichy-Frankrike. Och där var han ju fortfarande då överbefälhavare över flottan, men också blev han marinminister under en period.
Mm.
Och han kommer ju avgå sen från den tjänsten, men just att han var delaktig i regeringen kommer ju göra det hela mer krångligt för honom själv.
Ja, men kan man väl säga. Alex, kan man inte säga så då att tyskarna gick till slut med på att låta fransmännen behålla sin flotta, förutsatt att den höll till utanför Europa, och man tog staken bort från det liksom. De höll på med lite minröjning och lite sådär lättare uppdrag för att skydda franska kolonier och inte vara aktiva på den europeiska krigsscenen.
Ja, det kan man säga. Och man begränsade också markarmén. Man upplöste ju den franska armén, men man tillät ändå att den här nya Vichy-regeringen skulle ha en mindre styrka egentligen, bara för att upprätthålla ordningen, kan man väl säga.
Känns lite payback efter Versailles-freden på något sätt.
Ja, det kan man väl säga, absolut. Och bara några månader senare, då börjar de forna allierade till Frankrike, jag tänker först och främst på britterna då, de börjar bli lite oroliga, va? För att den franska flottan är faktiskt ganska stark. Man har byggt upp den under lång tid. Man har ju, den är ju helt oskadd då, från kriget, och den utgör helt enkelt ett hot om den skulle hamna i tyskarnas händer.
Mm.
Och då har då Dallon meddelat britterna att och försäkrat dem att nej, ni behöver inte oroa er, för att om tyskarna skulle försöka lägga beslag på flottan, då kommer vi se till att liksom, sänka den hellre än att överlämna den, helt enkelt. Men britterna kände inte att de litade helt enkelt på Dallon tillräckligt mycket för att så att man hade en diabolisk plan här. Jag skulle vilja likna det vid Frankrikes Pearl Harbor. Och det var alltså 3 juli 1940, attacken på Mirs El Kebir i franska Algeriet. Då hade då britterna på Churchills order gjort ett överraskningsangrepp och förstört stora delar av den franska flottan som låg ankrad då i flottbasen. Och 1297 franska sjömän blev kallblodigt mördade av sina fordom allierade.
Bör kalla saker och ting i deras rätta namn. Det man nu gör är att förråda människor. Förråda en nation för att förödmjuka den. Tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är attacken ett förräderi. och av det har vi många exempel i historien. Och det är i allmänhet förbundna med ett namn. Brutus, Bergling, Quisling, Fawkes, Philby, Yngwie, Judas. Där har sveket triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Marcel Kebir, juli 1940.
Gud, jävla fransk historieskrivning alltså. Fy fan.
Ja, sen får man tänka att franska sjömän är ju anglofober av tradition. Alltså vi får tänka Trafalgar och, alltså det finns många anledningar.
Om vi tar Trafalgar, det är alltså ja. Där lands farfars far, farfars farfars far, fan vad det är, deltog i slaget och dog under det, tror jag till
och med. Alltså jag också läste den här uppgiften, men jag var tvungen att kolla upp det, för jag tänkte, jaha, det här är ju fascinerande.
Ja.
Så jag kollade Darlans släktträd och gick runt där och kollade alla som kunde vara, alltså dels, jag tror att det här påståendet gällde tre generationer bak då, alltså motsvarande farfars far.
Ja.
Så att jag kollade alla på den ledden i släktträdet och ingen av dem dog ju i närheten av det året som Trafalgar skedde.
Ja. Fast för Darlan så kanske det var så att du kan inte ifrågasätta hans känsla här om att hans farfars far var en stor krigshjälte.
Det var säkert en skröna Darlan gärna spred då, men jag skulle vilja säga att det fortfarande är en skröna. Jag kan inte dementera helt, men de uppgifter som jag har kollat upp, de motsäger det här lite grann. Men det är en jävligt bra story, om det skulle vara sant.
Ja, så kan vi tillägga så att Darlan själv deltog i slaget vid Verdun under Petains befäl. Och de hängde ju ihop sen dess i princip. Alltså, deras karriärer följde samman.
Ja, nej, men det är en intressant koppling faktiskt. Han var ju och där har jag för mig att han var befälhavare över någon så här ett artilleri, tror jag. Så att han hade ju någon karriär inom militären innan han gick över till flottan. Så att jag tror han var väl militären under första världskriget. Och sen under mellankrigstiden där så gjorde han ju karriär inom flottan. Så att han lagom till krigsutbrottet 1939. Man inrättade en speciell titel bara för honom som var typ så här flottans amiral. Så här, Admiral of the Fleet motsvarande. Alltså. Ja, men han hade högsta möjliga ställning precis då i alla fall.
Ja, ja.
Ja,
alltså det är egentligen få så här flottans män som man kan vid namn. Som så här, är intresserad. Dönitz,
ja.
Darlan.
Ja, La Grasse,
ja.
Tänker man ju på i amerikanska frihetskriget.
Ja, det tänker man verkligen
Battle
inte
på. Battle of Chesapeake och massa härliga.
Tänker nog ingen på liksom. Fortsätt gärna med Darlan och den historien.
Absolut.
Mer tillfredsställande för den frankofobiska ådran i hans kropp. det är som så. Steve Lukather, någon så här soloskiva han gjorde. Ja. Steve Lukather, gitarristen i Toto. Alltså. Han gjorde en soloskiva och så hade han någon arbetstitel på någon låt som skulle göra som hette, översätter detta till svenska då. Jag hatar alla ben i din kropp förutom mitt.
Okej. Ja, det var poetiskt.
Ja, men fortsätt om Darlan.
Ja, ska vi fortsätta om Darlan.
Han var ingen vildros i alla fall, en sak som är säkert.
Ja, bara för att göra väldigt snabb recap här. Han utsatts för ett Brutushugg här av britterna då, där hans sjömän blir mördade. Det är lite bakgrund då. Och sen kan man väl säga att vi kan väl faktiskt spola framåt lite i två år, eller är det någonting mer du vill säga om just den perioden? Jag tänker att Darlan hänger där som en militärpamp i den här kolonin.
För att förstå vad en militärpamp var på 40-talet får man kanske tänka som en fackpamp i Sverige på 70-talet. Ungefär, är det inte samma känsla liksom? Att man har inflytande, man är korrupt, man är jävlig liksom. Det är...
Ja.
Ja.
Precis så.
Ja.
Och om man ska prata lite mer om vad som hände bakom bakom scenen, vad heter det på svenska?
Bakom kulisserna. Vad
som hände kulisserna. Ja, precis, bakom kulisserna så har det ju att amerikanerna är inblandade i kriget numera. Nu är vi 1942 här. Nu har man ju bestämt sig för att inta Nordafrika. Och här är frågan då. Det blir betydligt lättare om man samarbetar med fransmännen än om man motarbetar dem. Så amerikanerna börjar ju inleda diplomatiska relationer med Darlan. För man har inget ont blod däremellan egentligen. Det finns ju ingenting. Britterna och Vichy-Frankrike har ju brutit efter det här angreppet då. Men Vichy-Frankrike har fortfarande diplomatiska relationer med USA. Och de här fria franska styrkorna, de har ju liksom inte riktigt blivit en maktfaktor än, kan man säga. Så Charles de Gaulle, han leder ju en exilregering, men den har ju inte riktigt så mycket legitimitet just nu. För de har ju inte, han har ju inte så mycket soldater att förfoga över.
Nej, men de har ju brittisk stöd. Och i den här tiden så är det, alltså, Churchill och de Gaulles relation var ju ganska frostig, eller blev det med tiden. Men här var väl ändå relativt mild. Och Churchill stöttade honom i denna kamp, dock inte politiskt, i Churchills version av Frankrike efter kriget. Så såg han inte de Gaulle stå där som president och vifta med en flagga liksom, utan det var ju inte det han strävade efter.
Men i alla fall, då hade ju amerikanerna via bland annat Eisenhower och i kontakt med Churchill diskuterat frågan ganska hett då, hur man ska göra med den där land. Och det är viktigt nu att göra den här landstigningen. Så man har ju konkreta planer, men man är inte beredd att informera honom om det direkt, utan man misstror ju honom helt enkelt. Så man ger ju felaktig information och så vidare.
Ja, men Alex, nu snabbspolar du här väldigt mycket. Alltså det är ett digert arbete som pågår här innan. Man har ju skickat dit en diplomat, Murphy heter han, Robert Murphy bland annat, som sitter och scannar av läget i de franska kolonierna. Vi har Algeriet, vi har Marocko och så vidare. Och Marocko, den som styr där borta, den är ju lite mer Vichy-vänlig då. Och så kommer man till Algeriet och försöker skapa med de olika maktspelarna i det området och försöker hitta så här, hur ställer ni er till om vi skulle komma här med en styrka och liksom invadera? Skulle ni vara våra vänner? Och man får inte riktigt bra svar. Man håller på i flera månader, ett år ungefär med detta och kämpar. Och sen kommer det som en slump då, alltså vi har ett politiskt spel på hemmaplan här mellan Darlan och Laval och company och så vidare. Och Laval blir väl av med någon tjänst där någonting. Och han har ju en tät relation med Pétain. Och enligt Darlan, ja, då,
han är ju egentligen den egentliga ledaren för Frankrike. Pétain är mer en galjonsfigur. Han börjar bli senil allt möjligt.
Precis. Så Laval är egentligen den mannen med järnhandsken som ger ut knytnävsslag till höger och vänster. Och enligt Darlan, så när han blev av med någon tjänst där, eller han avgick, vad fan gjorde, då skulle han ha pratat med Pétain. Och Pétain kallar ju Darlan för sin dauphin då, alltså delfinen, sin tronföljare.
Sin arvtagare.
Och sa så här att, oj, ska du gå, ska jag också gå. Och då hade Darlan bara, nej, du är för viktig för Frankrike. Kom igen nu, brorsan, liksom, stanna kvar vid din post. Och så hade Pétain gjort det till slut. Men han utsågs väl ändå till någon chef utav flottan här, Darlan, så han fick fortsätta.
Fast det har ju varit...
Men han hade andra politiska positioner i Vichy-Frankrike.
Ja, marinminister. Men han var ju fortsättningsvis då ledare för flottan. Ja, jag kanske var otydlig när jag gick igenom det tidigare. Men i alla fall...
Jag är inte klar.
Jag fick precis upp ångan här.
Så ja, men absolut. Absolut. Backa ångan. Jag blir lite Pétain här. Två minuter bara. Jag blir bara om 2 minuter i mitt liv här.
Ja, kör.
Men Darlan är som du säger. Han är någon jävla marinminister. Flottminister och skit. Och utöver en ren slump så... Eller slump. Han hamnar i Algeriet. Och det är Churchill, säger sig. Som en lyckoträff så åker Darlan. Vad säger man? Darlan. Ja. Som är en slump så hamnar, eller som en lyckoträff så åker Darlan ner till Algeriet inför vår invasion där. Och det är perfekt, för Darlan har ju en son, Alain, som är sjuk i polio. Så när Murphy går dit och säger, oj, stackars din son som har polio här. Vet du vad, Darlan? Jag kan faktiskt se till att vi får lite skön amerikansk sjukvård. Vi har bra piller, vi har bra kirurger och så vidare och så här. Och då lade han in sig, det låter trevligt. Och i samband med detta säger Murphy, hur ställer du dig till att vi skulle invadera Algeriet och samarbeta lite? Så här. Det kan väl inte ge något svar på. Han är ju Pétain trogen på så sätt, liksom, han vill inte ta beslut i egna händer här. Och han känner väl liksom så här, Han är en kappvänd utöver rang, den här Dalaren. Alltså han, det är något helt otroligt vilken kappvänd han är. Så han ser väl från olika vinklar här, så här, ja men vad tycker tysken om detta, och vad tycker Petain om detta, vad tycker amerikanerna, för amerikanerna och britterna, de lockar ju liksom att det blir chef för hela Nordafrika i Frankrike, det blir någon ledare för det. Så han är lite så här, ja det är lite sugen, han är lite sugen, man vet ju att definitivt besked som tryggar Murphy, och Murphy säger då till Eisenhower, Roosevelt och company och säger så här, jo men vi måste bygga upp ett förtroende här, vi måste bygga ett jävligt bra starkt band med Dalan här, så vi måste berätta vad vi kommer göra och tänker göra. Och då säger amerikanerna sen, nej det går inte. Inte ens De Gaulle i London får vara med på planerna, för fransmännen har de gillar ju att sitta och köra telegram fram och tillbaka, eller så här, signaltrafik tillbaka som tyskarna kan snappa upp lätt som helst. Så man säger De Gaulle liksom, du säger vi planerar någonting, men det är långt borta. Tänk inte
så,
på det.
Så De Gaulle typ som en skvallerkärring. Man vill absolut inte...
Ja, nej, precis. Honom. Och Dalan, tänker man, det är exakt samma sak med honom. Alla fransmän är skvallerkärringar, för de är ju kappvänner i hela bunten. Liksom. Man kan inte lita på dem. Och fransmän är ju jävligt tröga när det kommer till nya invasioner. Alltså det är som när vi pratar om champagneflaskorna, när britterna framställer champagneflaskor, glasflaskor alltså, som håller. Och det tar ju typ 150 eller 200 år innan fransmännen gör liknande saker. Så det ligger i den franska mannens natur att vara bakåtsträvare, patriotisk och kappvändare, om vi säger så. Men i alla fall, men sen ska man börja smuggla in saker till Algeriet. Det är smuggling, alltså invasioner föregås alltid utav smuggling i en eller annan form. Och vi har ju franska vakter som går på stränderna och patrullerar jävliga. Och då kommer Murphy på den perfekta idén. Han säger så här, jag har några kvinnor i byn som gärna träffar franska militärer som går på stränderna på kvällarna och patrullerar. Ska du följa med mig in till byn så kan vi fixa någonting. Och franska männen tänker, ja, det var ju trevligt att ha lite samkväm med kvinnor i byn. Det brukar vi inte göra liksom. Så de försvinner från stränderna, då kan man börja smuggla in lite saker när det är tomt på stränderna. Och det påminner ju alltid om det här två fransyskorna som fick, de fick någon sån här hederspris för att de tillfredsställde någon legion i Indokina på 50-talet, enligt rykten.
Var inte det inhemska kvinnor? Jag får med det, men jag kan ha fel om det också.
Nej, var från, man ville minska könssjukdomar, man ville ha,
fast man begränsade ju till några få, men ja, det kanske var etniskt franska.
Ja,
det vet jag ingenting om.
Det spelar ingen roll, men i alla fall, nej. Här är vi, och man säger till Murphy också, bygg förtroende med Dalan, säg att invasionen kommer ske, vi är 42 här i hösten, invasionen ska ske i november, man säger, säg att det ska ske första kvartalet i 1943. Och det sa han ju till Dalan.
Precis som du sa då, så hände det ju egentligen redan i november 1942. Operation Fackla kan man säga på svenska.
Ja, torch.
Fast ja, vi är så anglifierade så vi säger torch för jävligt. Men 8 november då, 1942, invaderar de Nordafrika. Och tyskarna blir alldeles förskräckta. Vad fan är det som händer? För det verkar som att fransmännen inte gör så mycket motstånd. De verkar ju bara liksom, ja,
det där är starka ord, Alex. Det är starka ord. Fransmännen gör lite motstånd. Det är inte kanske tillräckligt motstånd. Men det är så här att Dalan har ju då fått information precis 24 timmar innan det ska ske. Liksom att oj, nu kommer någonting hända här. Så han börjar bli lite så här, hur ska jag agera? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Och då kommer de här franska revolutionärerna, de här motståndsrörelsen utav ledaren Henri d'Astrier, som de tar över polishuset, de tar över radiokanalerna, som man alltid gör i en sydamerikansk revolution helt enkelt. Man fångar Dalan och andra militära höjdare i området och håller dem fånga. Men problemet är att man har agerat lite för tidigt helt enkelt. Man har gjort detta, men man har inte understöd.
Man har ingen uppbackning.
Nej,
ingen...
precis. För de är alltså, det är in på britterna och amerikanerna. De tar lite tid på sig för att komma i hamnen. Vet, man måste ha en skön insegling, fälla ner bryggan, gå i land och liksom sätta upp ett läge. Alltså det tar ju tid för de här jävlarna liksom. Så man är lite för tidig helt enkelt. Och då kommer det här Vichy-soldaten och slår tillbaka, så Henri d'Astrier får fly med huvudet högt här och fly fältet. Och Dalan är lite motstånd där, men sen tänker han, vad ska jag göra liksom? Det är någon liten skottlossning här och där och någon dör hit och dit. Så här. Men till slut så kommer en uppgörelse. Han tänker på Petain mycket. Vad kommer Petain säga? Liksom, det är bara han som kan acceptera detta. Men han kan acceptera detta, Petain. Jag kan inte fråga honom riktigt. Men däremot så har jag fått ett bra förslag att jag kan bli befälhavare över den nordfranska, nordafrikanska franska kolonin här liksom, att jag blir högsta hönset.
Någon slags kommissarie, eller hur?
Ja, och det låter ju trevligt liksom. Det, även om Petains åsikt är viktig, så är ju den här karriärsmöjligheten ännu viktigare i min värld. Och det känns ändå som att britterna och amerikanerna är på väg att vinna kriget, trots allt de har lite övertag på tyskarna, känns det som. Det var en enorm flotta som kom in i Torch, alltså det var, man åkte över från England och USA ju direkt, alltså direkt flyg höll jag på att säga, men direkt linje till Afrika och lastade av män liksom. Och Dallan skriver då på det här pappret då att vi samarbetar mer. Och jag tror att det är med att han försökte få flottan i Toulouse, eventuellt låg i Toulouse.
Toulon, lite,
och, ja, ja, förlåt. Nära var det var jävligt nära. Toulouse, Toulon, ungefär samma sak. Och så att kör hit flottan till Algeriet, det blir perfekt liksom. Med den befäl har man lite Vichy-aktig av sig liksom. Han hade en fransk lilja tatuerad, eller vet du, han hade en tricoloren tatuerad på armen säkert, så han tänkte nej. Jag sänker flottan hellre än att skicka den till Dalan och amerikanerna. Så han sänkte
flottan. Nu drar vi handbromsen här i bästa på spåret maner och säger att nu backar vi tillbaka. För att absolut, den här invasionen sker i Nordafrika, och det första som händer då skulle jag säga, det är att tyskarna uppmärksammar detta. Och de börjar inta Vichy Frankrike. De, alltså, de bryter mot det här krigsstilleståndet som man gjorde med Frankrike 1940.
Ja.
Eller ja, enligt vissa då, i alla fall. Eller enligt fransmännen så gjorde man det. Och de här höga sjöofficerarna i den här flottbasen Toulon, de tar då beslutet att sänka den här flottan. Alltså spränger båtarna. De lyckas lura tyskarna genom att låtsas vilja förhandla med dem, medan man i själva verket förstör sina egna båtar helt enkelt, så att inte de ska hamna i tyskarnas händer. Så det här är ju ytterligare en flotta egentligen. Det fanns väl flera flottor, en som skickades till Algeriet och en som var kvar i Frankrike.
Men vadå, men alltså att det var inte för att Dalan ville ha dem till sig som man sänkte dem, utan det var alltså för att tyskarna började närma sig? Eller var man det var det typ så att pestalektioner?
Det är precis det jag menar. Det är precis det jag menar.
Så det är pestalektioner att välja allierade för axelmakterna?
Jag menar att de här Vichy-fransmännen, de är fortfarande fransmän. De var ju väldigt fascistiska, men de var ju liksom nationalistiska också. Så att när någon kommer här och bara, fan ska de ta över? De ska fan inte få det här i alla fall. Alltså jag förstår det, de är hemlyssna liksom. Oh. Så att jag tror absolut inte att de hade någon kontakt med Dalan i det här läget. Det tror jag inte. Kanske att det är uppgifter som jag inte har som säger det. Ja. Men vad jag förstår,
jag tänker så här, att de tyckte det var skitbig alternativen och sänkte flottan. Mm. När man skulle kunna tycka att, men vänta, tyskarna attackerar Frankrike. Ja, vi skickar dem till de allierade istället. Men vi är alla olika, vi fransmän och vi andra.
Det var väl ont om tid kanske, jag vet inte. Samtidigt så, det var ju inget väpnat motstånd från fransmän. Det var ju redan kollaboratörer med tyskarna. Man protesterade, men det var inte så att man faktiskt försökte försvara sig direkt, som jag förstod det. Så det här var väl det bästa man kunde göra kanske. Men den här invasionen av, alltså den oockuperade zonen, alltså Vichy-Frankrike, förändrar kanske inte så jättemycket i slutändan, utan du har ju fortfarande den här exilregeringen. Men såklart att han ser ju samtidigt att tyskarna kanske inte är så goda vänner liksom. De bryter mot det avtal som de har ingått. Plus att den allierade sidan verkar bli starkare nu, framförallt med amerikanernas intåg i kriget. Tyskarna har ju fullt upp på östfronten samtidigt också, så att han ser väl att det börjar vända helt enkelt. Och det finns väl ingen anledning för honom att som pamp att sätta emot, tänker
nej.
Jag.
Nej.
Men det här är lite jobbigt kanske för de allierade. För nu har de ju då ingått avtal med den här Dalan. Och han har ju ett bagage, va? Han har ju varit vice premiärminister, var han ju faktiskt, det kanske jag inte nämnde, men han var ju det under kanske den värsta fasen av Vichy-Frankrikes regering, när de tog de mest kontroversiella besluten, som ja, massa antisemitiska lagar och speciella ja. Rättegångar för liksom motståndsmän och såna saker, sånt som väckte ont blod i Frankrike. Och det såg ju inte bra ut. Man ville ju vara på franska befolkningens sida från de allierades perspektiv, för man ska ju så småningom sen ta tillbaka liksom förlorad mark, och då är det ju viktigt att man har befolkningen på sin sida. Och då vill man ju inte kollaborera med personer som har, ja, kontroversiella personer som har utsatt befolkningen för en massa lidande.
Ja, fast vänta nu. Från britternas perspektiv har det väl alltid varit så. Från de fria franska herrarna i de Gaulles stall har det väl alltid varit så. Men för amerikanerna så är det lite skitsamma. Det finns väl vissa aktörer i USA som tycker att detta är totalt värdelöst av Eisenhower och även Roosevelt. Först är väl lite far, men sen börjar väl också tänka att ja, men det här är väldigt inte så jävla smart kanske. Men de skiter väl fullständigt i det franska folket för helvete.
Men de tycker väl ändå att Dalla är en jobbig person att ha samröre med. För han är ju liksom, det är som att bli god vän med en kille som har en intressant mustasch, och sen visar det sig att den killen heter Hitler liksom. Så bara, shit, det här kanske inte är så bra. Det är kanske inte så bra att ha honom som vän liksom.
Det
var väldigt
dåligt, men absolut. Det var spänstig liksom. Var jävligt spänstig.
Nej, det var det inte. Jag börjar bli seger.
Dalan här, han är vid makten. Han mår bra vid makten. Han fortsätter utföra sina hårda antisemitiska lagar, och han förföljer revolutionärerna i Algeriet. De som var för britterna, de ska han jaga, för de sprider propaganda och så vidare, tycker han, och fängsla till höger och vänster. Så han är en liten skurk här som springer runt, och han är ganska medveten om det själv. Inte att han är skurk, det vet, han tycker säkert att han är en ängel från sjunde himlen, men han är medveten om att amerikaner är kapitalister utav rang alltså. Så han säger själv att amerikanerna, de ser mig som en citron som de pressar ut i sista droppen, så slänger de mig. Och det är väl lite det som händer egentligen. Amerikanerna nyttjar situationen. När han passar dem så är han, då gör man en deal med honom. Men sen inser man att läget förändras. Han är för politisk känslig. Han är opolitlig dessutom. Så varför inte göra oss av med honom? Eller vi precis, kanske borde försöka göra oss av med honom i alla fall.
Och nu känner jag att nu har vi gett all bakgrund egentligen för dagens ämne. Mm. För nu har det precis inträffat den här invasionen. Och Dalan visste ju om att den skulle komma, precis som du sa. Men han trodde att den skulle komma långt senare. Han blev kanske varskott 24 timmar innan, vad vet jag. Men det fanns ju andra fransmän som visste om det här före honom. Det var ju motståndsgrupper som hjälpte de allierade i Nordafrika.
Ja.
Bland annat kompisar till kanske dagens huvudperson, som vi kanske ska presentera om vi inte har gjort det. Det tror jag inte vi har gjort, va? Eller?
Nej. Alltså, om vi säger De La Chapelle, vad säger du då?
Då säger jag Fernand Bonnier De La Chapelle.
Precis. En ung herre, en fransk motståndsrörelse grabb alltså. Han gillar inte det han ser i Vichy Frankrike.
Hans pappa hade några royalistiska kopplingar också, var det inte så?
Men det här väl, alltså, hela franska motståndsrörelsen, eller ja, afrikanska franska motståndsrörelsen var ju djupa royalister. Och det är inte så konstigt, för de hade kom till Paris som härjade i Nordafrika. Vem är det då? Jo, men det är tronpresidenten, en royalist, en kungason, eller en kungablod.
Vänta nu. Han är ju snarare den som blir kung då, helt enkelt. Alltså, jag vet inte om en kung kan vara royalist, det kanske han kan.
Såklart. Alltså, han kunde lika gärna sagt så här, men mitt släktträd är piss, jag föraktar monarki. Jag vill inte vara på tronen.
Okej, okay. Han är en bourbon som gärna gillar att äta gott och ha en kungakrona på sig.
Ja, och även krig. Han deltar ju i krig. Alltså, han deltar ju aktivt. Han är ju ändå en...
Och den här motståndsgruppen då, som Chapelle-familjen delaktig i, de vill ju ha honom som ledare i Nordafrika istället för Dalan.
Ja, inte bara det, de vill ju avsätta Petain och hela kittet, och köra honom som alltså Henri Dastri som vi pratade om förut, han som är lite huvudpersonen
bakom. Dastri.
Ja, förlåt från... Alex, förlåt. Han är ju riktig royalist ute i fingerspetsen. Han tycker ju att politik och demokrati är bara skit liksom. Det förstör den franska själen. Vi borde återgå till våra kungaarv helt enkelt och återinföra denna fantastiska comte de Paris på tronen. Eller återinföra. Han har aldrig varit på tronen, men sätta in skiten på tronen, rättare sagt. Så det är en stark royalistisk ådra som brinner. Det påminner lite den här franska nordafrikanska franska motståndsrörelsen. Det är lite som de här tappra hjältarna på 1700-talets slut som slogs för monarkin i Vendée.
Vendéerna med allt vad de hette. Det där Contri och...
Ja, det är deras efterträde helt enkelt, kan man säga.
Charette, ja, precis.
Men i alla fall, de här... Vad ska jag säga? Bonnier eller De La Chapelle? Vi säger Bonnier, tycker jag. Det är lättast. Bonnier, han hänger...
Icke att förväxla med publicistfamiljen Bonnier i Sverige. De har ingen koppling faktiskt. Bonnier-familjen i Sverige är... Här stammar från någon tysk Gerhard Bonnier. Och tydligen så är det helt olika. Men ja,
men däremot så var hans pappa journalist i Algeriet. Så det finns ändå en tidningskoppling här.
Oj. Det är något för släktforskarna att byta.
Verkligen, verkligen. Men i alla fall, han hänger ju i de afrikanska kårerna, Corps d'Afrique, vad fan säger man på franska?
Ja, Corps d'Afrique. Ja, vilket är väldigt likt Afrika Corps som då tyskarna kallar sina soldater, så att det är väldigt intressant varför man valt att kalla det. Men det är en motståndsrörelse i norra Afrika. Nej, men den här Bonnier, Fernand Bonnier. Vad säger Bonnier? Den här Fernand Bonnier, han är ju väldigt irriterad i det här läget just nu. För att hans goda vänner och kamrater, de har hjälpt de allierade i den här invasionen, i den här Torch-operationen, utan att säga till honom. Han som är så, brinner för den här saken, han är helt utelämnad. Han ingen koll alls. Och så får han veta efter, han bara, varför fick inte jag vara med på den här festen? Så kände han. Så han är otroligt irriterad. Och nu lämnar jag med varm hand över till dig här.
Så när man är lite arg och besviken på sina vänner, det enda man kan göra, det är att äta lunch med dem och fundera på vem fan ska avrätta den här jävla Darlan då? Alltså, tänk på Darlan, alltså delfinen, Petens delfin. Alltså, tänk dig att Petain, den stora hjälten från Verdun, hade tänkt att avgå när Darlan blev sparkad som vicepresident i Vichy Frankrike utav Laval, när Laval kom in och skulle visa... Göran Frank Andersson då. Gör en helikopter helt enkelt framför ögonen på de övriga och visa maktstatus här. Alltså, nu ska man döda honom. Man är arg. Ja. Man ska liksom... Han ska bort, han ska dö den jäveln. För han symboliserar allt som är dåligt med Frankrike. Hela Vichy-skiten helt enkelt. Och för att avgöra vem av oss ska döda den mannen, så drar vi sticka. Ser man så? Ser man sticka? Vadå sticka?
Ja, ja, jag tror det.
Ja.
Och det här, alltså, känt inte minst från årets julkalender, då drar de ju faktiskt sticka. Jag vet inte om du har följt den. Men...
Nej, jag har faktiskt inte följt
julkalender. Nej. Det gäller att hålla sig ajour med kulturen, va?
Nej, jag har inte sett julkalender
som... Det är den som drar den korta stickan som förlorar.
Ja, precis. Men jag har faktiskt inte följt julkalendern sen... Är det Sunes jul eller är det... Jo, det var nog den sista julkalendern jag har sett alla avsnitt utav faktiskt, tror jag. Men ja, men precis. Drar du kort och säger sticken så får du ju äran. Men det är ingen förlust alltså, utan det här är en vinst. Och för att lägga till det här att vi har ju den härliga motståndsrörelsens stora man då, Henri Dastier. Han har ju en budget här på $38,000 som han ska spendera runt här för att genomföra detta. Var han har fått pengarna från? Ja, det kan man spekulera om. Vi kanske återkommer lite till det, vad vissa spekulationer anser om detta. Nu när det var ödet hade avgjort det att Bonnier skulle vara mannen som skulle dräpa den onde Darlan,
Då, var det ödet eller var det Gud kanske till och med?
Kanske var Gud. Till Guds större ära brukar man ju säga när man är jesuitpräst. Och en jesuitpräst finns ju alltid med i dåtidens händelser. Vi vet att Foch var ju en jesuit-troende herre. Men det här var ju faktiskt en präst. Vad säger man? Ja, munk eller vad säger man? En präst.
Gudsman.
En gudsman i alla fall. Han ägnade sitt liv åt Gud, till Guds större ära. Och alltså det här var lite som kyrkans motsvarighet till Antonio Banderas i Desperados som kom på 90-talet. I 95 det kommer den filmen. Du vet, han åker runt där med som en resande musikant, så han en gitarrväska med massa vapen som han tar fram och skjuter folk till höger och vänster. Det är lite känslan här, för när Bonnier träffar denna präst Cordier, så säger Cordier, alltså han är en tal utöver rang ska man veta. Alltså, han predikar hur mycket han hatar Dalan, så att Bonnier blir helt, han blir i trans nästan. Han sitter och tuggar fragda liksom och vill bara strypa Dalan nästan. Det är känslan man får helt enkelt. För han är väldigt bra på detta att övertyga folk att Dalan ska dö. Det var ju redan bestämt att Dalan skulle dö, men Dalan, förlåt. Alex, jag vet att du stör dig när du säger Dalan istället för Dalan. Men, inte nog med det. Vilket vapen vill du använda, säger prästen. Han drar fram lite val. Den här pistolen, vill du använda detta istället? Alltså, tänk dig, har vi ens någon motsvarighet i Svenska kyrkan som skulle dra fram massa vapen och lönnmörda? Det känns inte så.
Det här
så.
Är en abbot eller en gudsman med många strängar på sin lyra, kan man säga. Han verkar vara en hitman. Vad fan, alltså jag tänker på, nu har inte du sett den här filmen, men det är någon av de här nya Batman-filmerna. Då har de ju den här den här League of Shadows-ledaren. Han ska ju liksom skola Batman, och han är ju lite av en skurk själv. Det känns som en sån här skuggans herre, skuggans mästare här, som ska skola den unge Bonnier att göra, utföra Guds dåd.
Ja, men alltså, du kan inte rita på så här Batman, alltså det går ju inte. Alltså det finns, alltså den senaste bra Batman-filmen var ju Batman återkomsten från 92, alltså med Danny DeVito som pingvinen. Då snackar vi liksom. Det var kvalitet på den tiden.
Du har inte sett en ny Batman sedan dess alltså.
Jag såg Batman Forever på bio, på biograf Saga på Kungsgatan. Batman
och Kilmer och kanske, men det var inget bra.
Nej, ja. Batman och Robin, det är väl det med Arnold Schwarzenegger som Iceman.
Freeze.
Ja, nej, nya Batman går inte att se heller, för guds skull. Det är alltså där DeVito, han är pingvinen, som är den optimala Batman-filmen i min värld. Men i alla fall, absolut, den här prästen Cordier, alltså han är en brutal herre. Alltså han är en kyrkansman, han är en tempelriddare av den högsta rangen. Alltså, han är här för att döda, han är inte här för att sitta och predika om kärlek och vända andra kinden till, utan här hugger man huvudet av varandra. Det här är brutal jävla gamla testamentet rakt igenom här. Alltså, det är ju, nu ska vi straffa här. Alltså.
Guds dödsängel kan man säga. Han är inte den som utför dådet, men han är den som pekar ut. Han är den som ger order om det.
Ja, precis. Han tar inte ansvar för handlingarna, men han motiverar gärna andra. Men det finns folk för allt.
Instigator.
Ja, precis. Men då bestämmer man i alla fall här. Nu ska Dalan dö.
Men det känns som att Dalan är lite som en skalman. Han har sina rutter som han alltid åker förbi. Han plockar upp sina croissanter vid spageri, och så åker han längs en rutt. Alltid samma. Han är liksom som en jävla klocka. Liksom. Man vet precis var han kommer att åka. Hur lätt som helst att döda. Det krävs ingen jävla geni för att ta koll på den här.
Varför inte bara stoppa honom på vägen, tänker man i första hand. Han är rutinernas man, och varför inte bara stå där på vägen och avlossa några salvor och avrätta honom, precis som han gjorde mot Reinhard Heydrich i Prag. Något liknande liksom, men nej, det kändes inte riktigt rätt. Så man tänker, vi dödar honom på hans hemmaplan, sommarpalatset, där han hänger då. Man åker dit. Vet vilken bil man kör? Vilket märke det är på bilen?
Renault, hoppas jag.
Nej, Peugeot faktiskt. Frans,
ja,
i alla fall. Även om Peugeot faktiskt är mer skadebenägen i svensk skadestatistik, alltså i bilar då, jämfört med Renault, eller andra franska märken som Citroën. Men i alla fall, den bilen funkade. Han fick just
dit. Citroën är en bra rallybil för övrigt. Vunnit många tävlingar.
Ja, ja, absolut.
Ja, ja.
Men i alla fall, man åker dit till sommarpalatset på Lädet, säger man så på det, vad säger man? Hur säger man sommarpalatset på franska?
Det.
Ja, låter franskt och bra i alla fall. Man åker dit i alla fall och nu ska vi skjuta den här jäveln. Bonnier, ja, han får, ja, välkommen in, sätt er och vänta, för det är liksom, det är en administrativ byggnad. Det är någon så här, vad kan man säga, riksdagspalats. Alltså det är, ja, det är inte bara Darlan som sitter, utan det är flera andra som sköter bokföring och skattetryck och allt annat du kan tänka dig. Guvernörsbyggnad. Så han sitter och väntar. Darlan har åkt iväg för att äta lunch med, jag tror det är Murphy faktiskt, den amerikanska diplomaten som är iväg och äter lunch med Darlan. Jaha, det var ju tråkigt, säger Darlan, så han sitter i några timmar och väntar, ingenting händer. Alltså, om vi säger att klockan 10 så har han fått den sista smörjelsen, eller vad man säger, utav jesuitprästen här, och den hårdförde Cordier då, som har gett sin välsignelse.
Och sen och har man ju även syndernas förlåtelse,
ja, ja, ja,
på förhand.
Ja, 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 men jo.
Från synder kommer att utföra. Det är, ja, jävligt intressant.
Jävligt fint, men jävligt fint.
Jag tycker vi säger emot lite det här med Skalman-referensen här, att han är så jävla pålitlig.
Ja, men,
och sen är jävligt kassplan att stå precis i byggnaden. Alltså det är ju 100% risk att man åker dit sen. Jo, men det kanske...
Ja, du kunde skilja på fransmän som försöker planera saker. Liksom. Det är inte så att ingenjörskonst är en franska pulsorden direkt.
Alltså, han var ju martyr samtidigt. Den här Bonnier var ju martyr. Han är en guds man. Han var okej med att åka dit för, kan man säga.
Ja, ja, nu går det händelserna i förväg lite. Mm. Men i alla fall, man sitter och väntar, eller han sitter och väntar på Darlan. Men ingenting händer, så han kommer ju till det här palatset klockan 11. Han sitter och väntar. Darlan har precis åkt för att käka lunch. Han sitter någon timme och väntar, ingenting händer. Jag drar till mina poler och käkar lunch. Och polerna, det är de som är med i konspirationen då. Närmsta männen plus den här prästen då. De sitter och äter lunch. Sen ska man bara, nu ska vi tillbaka till palatset. Och så säger Bonnier då, men jag måste åka och provskjuta mitt vapen här. Enligt vissa uppgifter. Så gör han det och bara, den här är lite defekt. Så han är så... Är vapnet defekt så finns det alltid en präst bredvid som har ett till.
Ja, ja. Det är jävla tur alltså.
Ja, ja.
Jag tänker på Alfred i Batman här. Alltså, det är ju prästen.
Ja, ja. Precis. Då tänker du inte på den nya Batman. Alfred,
jo, jag tänker på den nya Batman. För i nya Batman då är ju Alfred även någon slags moralens väktare. Han hjälper ju Batman att göra rätt också. Så att det är dubbla roller. Han förser Batman med vapen men också med vägledning. Själavård, kan man säga.
Vad är detta för någonting?
Men hur är gamla Batman? Jag kommer fan inte ihåg. Det var så länge sedan jag såg dem här. Du, förresten, jag måste ta tillbaka. Det var ju fan inte Alfred som gav de där råden. Det var ju han, alltså Freeman. Vad fan hade han för... För det var ju inte Alfred. Vad fan, vad heter han då? Han som fixar vapen. Alltså motsvarande Q i James Bond. Liksom. Vad fan hette han?
Jag vet inte, alltså... När vi pratar Alfred tänker jag alltid på skådespelaren Michael Goff, eller vad han heter, alltså spelar i Tim Burton-filmerna och Joel Schumacher-filmer om Batman. Alltså gamla Batman, riktiga Batman, inte de jävla moderna skitsaker som du refererar till hela tiden, så jävla dynga.
Men vad fan, vänta nu, alltså lugn i stormen här, vad fan. Alfred är ju nya Batman, det är ju för fan...
Michael Caine, jag vet att det är Michael
Caine. Ja, exakt. Klassiker, extrem, ja. Klassiker.
Ja, fast inte samma nivå som...
Va? Hur kan du säga att han inte håller
men samma Michael mål? Caine är inte Michael Goff när det kommer till Alfred gestalten, så är det bara. Men skit i det. Vi kan inte fastna i Batman-referenser, Alex. Det blir bara dålig sämja med
annars. Nej, det är ganska dåliga Batman-referenser dessutom. Så
ja. Det här, kör. Ja, men i alla fall, han får ett nytt vapen. Jag tror att han har två vapen med sig in faktiskt. Han går till palatset, sommarpalatset, den här guvernörsriksdagsbyggnaden, sätter sig och väntar. Helt plötsligt så kommer Darlan gående så här. Och nu finns det lite olika tolkningar vad det är som faktiskt sker. Det finns en som är lite mer Herman Lindqvist-aktigt. Man har broderat ut situationen. Och så finns det en som är lite mer återhållsam. Flera som är mer återhållsamma, de diffar på lite detaljer. Men om vi ska dra Herman Lindqvist-tolkningen då, alltså
den som vi alla vill höra.
Ja, som är lite mer dramatisk. Då är det så att Darlan går och skrattar med sin kollega, så går någon så här vakt som går med honom och pratar och skojar. Vakten tänker så här, vad fan, det saknas ju folk i byggnaden liksom, så var konstigt så här. Vakten är borta och någon dörr, vet du, någon sån här vaktmästare är borta också. Ah, ja, det är jul, tänker jag. Så det är inte så jävla konstigt att folk kanske har dragit hem tidigare. Klockan är vid tre tiden när han kommer tillbaka, ska tilläggas. Man kanske har tagit jullov här. Han går in i sitt rum och då går Darlan in i sitt kontor. Och där när han går in i sitt kontor, då är Bonnier där och skjuter två skott. Ett skott mot ansiktet, ett skott mot bröstet. Det ena går igenom munnen eller någonting så här, och det andra igenom bröstet. Och då hör den här kollegan, vakten, vad fan det är, skottlossning, och kollar ut i korridoren. Vad är det som händer? Ingenting händer. Alltså ingenting, det är helt tomt i korridoren. Men han har hört skottlossningen, så han vet ju liksom, nej, det har hänt. Han går emot Darlans kontor och kommer in där och ser då att Darlan ligger helt blodig på golvet, och ovanför Darlan så står Bonnier där med ett vapen i handen, en rykande pistol. Handsken som passar på handen helt enkelt, eller som inte passade när det var O.J. Simpson.
O.J. Simpson, precis.
Men så han hoppar på Bonnier och de börjar brottas så här, och Bonnier får iväg ett skott som träffar örat på den här vakten, och sen ett till skott som träffar låret på vakten, och så kan han hoppa ut genom fönstret, för fönstret är öppet utan någon konstanledning, och då kommer någon annan in och brottar ner honom, och så sprang bort vapnet och misshandlar honom lite brutalt, och han säger så här, nej, döda mig inte, jag ger mig. Det är den färgglada tolkningen.
Jag har två invändningar.
Ja.
För i den här historien då är det ju fyra skott som avlossas. Som jag förstått så är två på Darlan, precis som du säger. Men så var det ett, tror jag, i lår eller liknande på. Och det var inte en vakt, tror jag, utan det var en sjöofficer, tror jag.
Men det var hans, alltså, vakt är ett starkt ord. Det var hans kollega som jag nämnde tidigare. Han hette någonting. Något på H, jag kommer inte ihåg namnet. Men det finns ett vin som har samma namn faktiskt. Hornbach, höll på att säga, men det var det inte.
Hornbach.
Jag kommer inte ihåg namnet.
Det är hårklyverier.
Ja, men det är det här som är grejen. För det finns så mycket olika uppgifter vad som faktiskt sker. Du säger att det är tre skott. Andra säger att det är fem skott som avlossas. Men det är som det som de andra har lite gemensamt, det är att det är lite liknande tillvägagångssätt. Och det är att Darlan sitter och väntar. Bonnier sitter och väntar. Och hör Darlan och hans kompanjon gå i korridoren. Skrattade så glada. De kommer upp jämsides med Bonnier, så skjuter Bonnier Darlan och är två skott på honom. Och sen så börjar det bli brottningsmatch då med den här vakten, och då avlossas fler skott.
Vakten,
kollega. Men Alex, det är hierarki för guds skull. Alltså erkänna att skulle du under kungen, så är du kungens livvakt, oavsett om du är livvakt eller inte. Du är hans vakt, du är inte hans jävla jämnbörd. Det är han verkligen inte.
Liksom. För att ta en annan liknelse då, så påvens närmaste man, som kanske är han som torkar röven på honom, som kan vara en kardinal, det är bara en lakej till påven. Fast det är en kardinal.
Ja, men det är en vakt i situationen. Situationen gör honom till en livvakt. Det är det jag vill försöka framhäva här. Men i alla fall, skottlossning sker. Darlan blir träffad, två skott. En i ansiktet och en vid bröstet. Eller vissa säger bara ett skott i bröstet. Men ja, uppgifterna går ju så här.
Jag tror att så kan det vara.
Ja. Ja, nej, men så han andas, han lever. Alltså det är lite så här, lever.
Gustav III på det hela. Är det du menar?
Ja, alltså han dör ju två timmar senare. Läkaren sitter där och försöker
sa han samma bevingade ord.
Så, nej, det sa han verkligen inte. Det här var ju en fransman liksom. Han var inte en kungaman liksom. Han tyckte säkert synd om sig själv och tyckte att det var liksom ovärdigt. Han hade ju tydligen vetat om att det skulle ske mord på honom, att det fanns mordplan. Han var ju väl medveten om det enligt vissa uppgifter. Så han var lite så här, kanske förberedd. Alltså om man tittar på bilder på Darlan, han ser ganska sorgsen ut. Han ser inte ut som en glad människa. Alltså jag tänker så här, Noah i Bibeln, han öppnar tidningen, läser en dålig väderprognos och bygger en ark och tar med sig lite djur, kanske tidelag.
Så svart, så mörkt.
Ja, mörkt. Jag tänker att han ser möjligheten liksom, att Noah får en dålig väderprognos och bygger en ark. Det är liksom så han bemöter det.
Han perverterad man alltså.
Han kanske bara vill ha lite sällskap på båten, inte djur. Han behöver inte haft sexuellt umgänge. Jag vet
inte. Du pratar om tidelag för fan.
Ja, men det var en spekulation med tanke på att han heter Noah. Alltså det är Noah, det beror på vilken tolkning du läser. Men alltså det är en tolk man kan göra. Men det jag vill veta, det jag vill fånga upp, det är hans andemening, alltså hans livsglädje. Han får en dålig prognos och gör det bästa av situationen. Vad gör Darlan? Han får ju en dödsprognos här från november till december och han sitter och ser deppig ut. Alltså, det är inte glädjens man direkt. Men i alla fall, man griper Bonnier. Han säger, jag är skyldig, jag har skjutit honom uppenbarligen, vilket alla såg, eller många såg att han gjorde. Man misshandlar honom, säger, erkänner att du gjort ett par bra.
Där vill jag hejda lite grann, för jag tycker ändå att det är viktigt att poängtera att när Bonnier grips så är han väldigt lugn och sansad. Han är inte alls... Alltså han är väl ganska nöjd, tror jag. Det var det intryck jag fick av beskrivningen.
Ja, jo,
han var inte orolig för någonting, utan han nej. Har gjort det jag skulle liksom.
Ja, men han blev misshandlad och sådär. Men han var lugn
ut. Det kommer ju sen, men jag tänker precis när han blev gripen.
Ja, han
vet ju att han kommer bli misshandlad och mördad och allt vad det är. Jo, eller det han tror i alla fall.
Nej, ja. Alltså han är säker på sin sak liksom. Han säger så här, jag har gjort det enskilt. Jag hatar Dalan, jag gör det för Frankrike. Give me five liksom. Men de bara, nej, men du har dödat vår ledare liksom. Du ska ha stryk, man misshandlar honom. Han ska ställa sig rätta och, dagen efteråt.
Ja. Vänta, då måste jag stoppa det igen då. För att Vichy i Frankrike har ju ett protokoll, och det innebär att egentligen ska Petain tillfrågas om det här. För man har ju en rättegång förstås, men, och det går ju väldigt fort. Det tar en kvart eller vad det är. De har utsatt någon försvarsadvokat, och det går jävligt fort allting. Och för sig utdömer då dödsstraff. Men det här är inte okej. Man kan liksom inte bara verkställa dödsstraff hur som helst. Det här måste gå via Petain. Men de här lokala auktoriteterna, de hittar på grejer. De bara, nej, men jag har fått en order av Petain. Jag har inte papperna här, men de säger att jag har rätt att verkställa de här direktiven, bla bla bla. Så man påskyndar allt det här, så att avrättningen sker ju väldigt kort därpå.
Ja,
mot alla protokoll, vill jag bara säga.
Jo, absolut. Men innan vi pratar om protokollerna liksom, får vi prata om Bonnier här. Och han är ju säker på sin sak. Jag gjorde det här själv. Jag hade inga medkompanjoner. Jag är en ensam gärningsman. Den bekväma ensamma gärningsmannen. Men när det närkas rättegång, en timme innan den ska börja, så lägger man en beställning på en kista till honom. Och hans försvarsadvokat säger, jag måste ha mer tid för att kunna försvara min klient där. Då bara, nej. Han har gjort ofranska gärningar. Och Bonnier, han är glad här. Alltså han känner sig trygg. Så han säger så här, han ska tydligen ha sagt att så här, det är lugnt, London är underrättad. Han skriver något brev till sin mamma och säger så här, det är ingen fara. Jag kommer inte bli avrättad. Det kommer vara blanka skott i när de skjuter. Så i hans tankevärld så är det liksom så här, jag kommer bli fritagen, jag kommer bli frigiven. Och när det nalkas avrättning här, alltså avrättningen är den 26 december, annan dag jul utav alla dagar på året. Och då börjar han liksom säga, vänta, men fan, det ska ju komma. Var min räddning någonstans? Liksom? Jag ska bli frigiven här. Vad är det som händer?
Och bara för att förtydliga saker, så skedde ju då avrättningen av Dalan skedde, eller ja, avrättning. Det är ju, vi kan diskutera exakt hur vi ska klassificera det här, men ja, hans död skedde, eller hans attentatet skedde den 24, alltså men, julafton.
Alex. Ja. Alex.
Då har inte du sagt.
Du brukar ju kalla att mordet på Ludvig den 16 en avrättning. När jag kommer till Dalan, då ska du sitta och säga så här, avrättning är verkligen rätt att säga det liksom. Det är lite starkt kanske, i mat. Eller
fast det här var ju, ja, men vänta, det var ju rättegång som föregick avrättningen av Ludvig den 16. Det var ju ändå en rättegång. Nu, det här var ju ett attentat då, mot Dalan. Det var ju ingen rättegång, så det är ändå en stor skillnad, ska jag säga.
Ja, inte riktigt va. Men absolut, absolut. En pöbelvälde kan ju också hålla rättegång om vi säger så. Det betyder inte att det är moraliskt rätt, Alex, alltid. Men jag vet vad du har, din moraliska kompass.
Tänk på att det fanns Bourbon släktingar med i domstolen där som dömde.
Jo, men det är franska kappvänder liksom. Det är sämsta sorternas typer. Det är vad det är utav er. Genetiken har skapat den franska kappvändaren. Men i alla fall, en avrättning börjar nalkas. Han börjar helt plötsligt få lite mer panik här inför liksom, så, men vänta, enligt vissa rykten då. Så han ska skriva lite brev till den här prästen Corrier, liksom, ja, liksom säger, kom och rädda mig, liksom, rädda mig, hjälp mig. Han har ju även fått, jag vet inte, läggas bara för att ge information. Han fick ju $4,000 för att göra detta. I samband med att han drog det kortaste strået så fick han $4,000 utav Henri Dassier här för att utföra dådet. Så alltså, man, det är inte jättelångsamt att tänka att i hans tankevärld så är det liksom att det här kommer gå bra, det finns, jag kommer mörda honom. Åker jag fast så finns det en väg ut, helt enkelt. Men annan dagen där så blir, ställs han upp inför den franska franska böden, eller bödlarna, det är väl 12 stycken män, eller är de 13, jag vet inte. Men de avlossar sina musköter och
Bonnier. Musköter? Ja. Det låter som från 1300-talets kriget här.
Ja, vad fan, det är franska armén.
Nej, vad fan. Nej, jag protesterar.
Ja, men i alla fall, han är ett minne blott en gode Bonnier. Och strax efteråt kommer en aktör in på scenen. Det är faktiskt, kom till Paris, kommer dit och säger oj, pratar med polismästaren så här. Den här unge Bonnier, ja, borde släppa honom, han är ändå en god patriot och så här. Ja, de bara, nej men han är död sen, ja, 4 timmar sedan. Oj, det var olämpligt liksom, oj, det var olyckligt.
Fan, och alltså den här Comte Paris borde inte ha tagit den här 5 timmars frukosten. Hade han kortat det lite grann, hade han kunnat rädda sin undersåt där.
Ja, men det intressanta är att enligt, nu byggs ju en massa konspirationer, vad det som har hänt här egentligen. Och det sägs då att Henri Dassier, han har gett en order, eller en rekommendation, att han inte ska försöka frita den unge Bonnier, ska tilläggas. Samtidigt som detta sker, alltså mordet på Darlan, samtidigt som det sker, då det här är invecklat, Alex. En OSS aktör, agent, kund.
OSS säger du?
OSS.
Jaha, det är föregången till CIA, är det det du tänker på?
Precis, jag tänker på föregången till CIA, Alex. De hade en agent på plats som kom dit, som heter Kuhn. Han hade uttryckt tidigare till sin chef då, sin Algeriet-chef då, att politiska mord är ändå en ganska skön grej att användas utav under krigstider. Det behövs för att liksom råda bot på allt som sker i världen, att politiska mord behöver ske. Och inte nog med att han hade sagt det, vapnet som Bonnier använder var hans pistol. Så det är lite misstänksamt. Och han flyr landet när det skedde. Och inte nog med detta, den brittiska chefen för underrättelsetjänsten var på semester i Algeriet under morddagen. Han hade sagt åt sin chef tydligen, eller sin assistent tydligen, att säga, men du borde kanske ta lite semester. Vad säger som att du får lite ledigt här i några dagar? Och den här assistenten tänkte, ja, vad trevligt. Och sen när han kom tillbaka från semestern så satt den här chefen vid sin plats liksom. Och det var först senare som den här assistenten fick reda på att den här chefen hade varit i Algeriet under de här dagarna. Så det finns lite sådana här indicier som att det kanske är någonting som har skett där, någon konspiration utan att säga att det är något utländsk aktör som har varit med här och haft fingrarna i syltburken helt enkelt. Och det finns ju fler sådana här, alltså efterträdaren till Dalan. Vi har inte pratat om någonting, Alex. Vill du säga någonting om honom?
Nej, jag tänkte bryta faktiskt där och bara, Adam, vet du vem jag tänker på då? Det här med konspirationen och att han var på plats och så vidare.
Jag tänker på att det är Palmes chef, eller ja, Hans Holmérs chefar.
Ja, precis. Jag tänker på Hans Holmér. Och visst, Hans Holmérs chaufför som körde runt honom där på mordkvällen då, enligt vissa...
Den legendariska intervjun när han står och pratar genom brevinkastet i TV3 eller vad är det som har någon dokumentär och ska intervjua honom, han vägrar öppna dörren så han står och pratar genom brevinkastet. Den här chauffören som påstår att han körde Holmér förbi brottsplatsen, ja. Fast Holmér var i Dalarna för en...
Han erkände mer eller mindre i sin bok också, Olof Palme är skjuten. Som, ja, om man tar initialerna, O-P-Ä-S.
Ja, Säpo baklänges. Säpo. Ja,
men vi ska inte prata konspirationer nu, tänker jag, kanske, eller?
Jo, vi pratar gärna konspirationer.
Ja, okej, vi gör det.
Men vi skiter i palmemordet, tänker jag, för det orkar inte höra en massa...
Jag orkar höra, men jag förstår att många andra inte...
Nej, men alltså Holmér erkänner ju inte att han blev rundkörd utav sin chaufför i sin biografi. Han säger att han är uppe i Dalen, eller fan Borlänge, fan är skiten.
Men jag får, om han säger väldigt vaga ordalag, eller han skriver väldigt vaga ordalag detta i sin bok.
Nej, han säger så här, han säger vid två tillfällen. Dels är att han bor i någon lägenhet i Gamla stan när någon PKK-bråk händer vid Stampen, fan vad det är, de rymmer upp för någon gata där. Att du säger typ andra gången det sker, brottet sker vid min flykt, alltså flyktvägen sker vid där jag är, eller något sånt där, säger han. Om jag, ja, nu, det var länge sedan jag läste den här boken, men jag minns att det är något liknande som antyder att han var på plats eller hade...
Sen har man granskat Hans Holmérs alibi i och för sig. Han påstod att han bodde på ett hotell, det var inför Vasaloppet. Och sen granskar man det, fanns inga uppgifter om att han skulle ha bott på det där stället. Så att,
Alex, fanns det verkligen inte det? Fanns verkligen inte det? Nej, jag får med att det fanns det faktiskt.
Det här måste vi gå till botten med. Då Adam utlovar bevis här för att Hans Holmér bodde på det här hotellet.
Ja, absolut.
Var det nu Borlänge?
Jag tror det var Borlänge. Men du, skit i Borlänge och Hans Holmér och Palmor. Okay. Vi pratar om Darlan. Julmordet. Alltså på julen så är Kristus kommen och djävulen avrättad helt enkelt. Det är så man kan tolka detta. Det finns ju konspirationer här vad som sker och... en natt, efterträden till Darlan, Girora.
Jag har inte pratat om Girora. Förlåt, du bad mig introducera honom. Jag nekade till den begäran och började prata om Palmemordet. Så jag får väl liksom göra avbön här och säga lite kort om Henri Girora. Han var ju militär. Han var ju direkt närmaste man kan man väl säga till Darlan. Helt enkelt Darlans efterträdare. Och Girod hade ju inte det här samma bagage då som Darlan gentemot de allierade. Eller gentemot fransmännen överlag. Han hade ju inte varit delaktig i någon regering och gjort en massa kontroversiella saker. Så han var ju betydligt lättare att ha att göra med när det gäller förhandlingar med de allierade. Så det var ju väldigt tacksamt. För i det här läget så var ju precis det som behövdes. Det behövdes diplomati här mellan fria Frankrike och... ja, det blev ju fria Frankrike nu kan man säga. För att Giraud mer eller mindre lämnade över då den franska militären i Nordafrika till Charles de Gaulle. Som gjorde då fria Frankrike till en maktfaktor igen. För första gången kanske till och med.
Ja, jo absolut. Men han är en... alltså han är anti-tyskarna i stort sett, Girora här. Och han får tydligen påhälsning på natten med en lista på, alltså ett brev som Bonnier har skrivit med vilka som är delaktiga i denna aktion då. Som han griper snabbt. Och han, ja, det är Henri
Lastrier. Vänta du säger att Girora är anti... Kan du repetera vad du säger exakt där?
Ja, Giraud är antityskar alltså. Han är inte vänt till axelmakterna.
Precis, men samtidigt säger att de som är delaktiga i mordet på Darlan, att han får en lista och att han ska sätta dit dem. Det låter ju konstigt.
Ja, nej, inte så konstigt med tanke på att han själv är en vän utav fria Frankrike. Och han vill inte framstå som att han är det. Alltså, det är
fortfarande okay. Frankrike. Han spelar ett spel här, jag förstår. Ja.
Men de grips men blir frisläppta med tidens gång. Alltså det händer inte så mycket mer här egentligen i historien. Bara frågan är vem det är som ligger bakom detta. Och Bonnier ska ha sagt själv följande angående detta med att om han var en ensam gärningsman eller inte.
Låt mig citera. Detta var ju efterdyningarna. För han sa ju först att han inte hade några medkonspiratörer. Men efter all tortyr och så vidare så... kanske han lättade på lädret eller
fan. Ja. Men ja, det här som är härligt med fransmän och folk inför döden. Det finns en poetisk ådra liksom, att man är alltid lite mer dramatisk än vad man förtjänar. Alltså för sig, i man är döden så blir man väl alltid lite dramatisk, men fransmän kan kanalisera detta med ord som få andra folk kan göra. Så här säger han då tydligen: jag dör varken för en fraktion eller för en man. Jag dör för henne. för min idé om att tjäna henne.
Jaha, men du menar säkert Frankrike. Alltså,
ja, ja, henne i Frankrike.
Ja, henne, ja, ja. Eller? Nej, men jag menar att när Bonnie inte är tydlig så får han ju fan skylla sig själv. Alltså, då
nej,
får ju
men
vi
då tolka... henne, alltså en nation. Ja, alltså, vi har kanske, ju Frankrike, är, Marianne och kompon.
Det kanske är Dallons fru som han haft en relation med, vad vet jag.
Ja, jo, jo, jo. Nu kommer Donny Nylén fram här igen. Men... Nej, ja. Men det vi kan säga liksom att efter kriget när, då blev denna förrädare som han var när han blev avrättad.
Vem pratar du om nu? Om, pratar
Bonnier.
Om Bonnier? Ja,
ja. Ja, inte Bonnier utan Bonnier pratar jag om. Han,
ja, precis.
Han fick åter... Alltså han blev en krigshjälte här när de Gaulle kom in och satt och jäste på tronen liksom. Då blev det liksom, han var motståndsman utan dess like, han måste vi hylla, han är inte någon förrädare som han var innan.
Nej, och man ogifte förklara den här domen också, att det skulle vara ett brott och döda Talon, för det var i Frankrikes vad fan, det var någon motivering där att det var för Frankrikes bästa på något sätt.
Ja, i Frankrikes intresse att
ja, så
avrätta folk.
I
ja,
landets men... intresse var lite... Ja. Jag tänker ju på... fan, de jävla... jävla... Vad fan heter... Nu det är jävligt trög ikväll, måste jag säga. Men vad fan heter Guillous jävla agenter? Vad fan?
Hamilton.
Ja, ja, precis. Det är väl nationens intresse.
I nationens
precis.
Intresse,
det var den,
ja.
Det var den motiveringen jag ville...
Ja, det var väl inte den filmatiserad med Persbrandt som Hamilton?
Jo.
Ja, för mig är Stefan Sauk Hamilton. Det är min värld, alltså. Stefan Sauk.
Ja, okej.
Okay.
Ja,
ja, ja.
Vad då? Jag har inget...
Självklart. Det är väl... Alltså, skärpt nu.
Alltså, jag har ingen stark åsikt. Jag tycker bara det är roligt att så fast bestämd åsikt om
jo, men alltså Vendetta från 95 ämnen. Med Sauk.
Ja, ja. Allt som hände på 90-talet, då har du en stark åsikt om att det,
ja, men sen var bättre. Sen Peter Stormare Hamilton också med Mark Hamill, Luke Skywalker som skurk också. Den är ja,
det är ju häftigt faktiskt. Fan, ja. Sen kommer jag att tänka på när du i inledningen av avsnittet pratar om Vix. Alltså jag tänker på de här gamla Vix-reklamerna.
Ja.
Vix blå, extra starka, extra friska.
Alltså det är ju jag fick en sån här flashback, det var konstigt. För jag har ju inte hört talas om Vix förrän typ på 90-talet, förrän du nämnde det nu. Alltså är det någon som köper Vix?
Vix är jättestora liksom. Nu får du fan ge
det här.
Nej men Hamilton, det är Sauk i min värld alltså. Det kan du aldrig komma ifrån liksom.
Men jag tänker ju också på han, vad fan, han som är farsa till en massa jävla Hollywood-skådisar. Stellan Skarsgård,
ja, men det är den här, vad heter den filmen? Fan heter den? Demokratiska terroristen, va?
Mycket möjligt, men den tycker jag var ganska bra för att det var en jävligt härlig twist där han liksom dödar sina vänner på något sätt.
Ja,
det tyckte jag, alltså det är ju det bryter mot så många mönster liksom. Det var väldigt fascinerande. Det var obehagligt men alltså trevligt ändå på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Obehagligt, vad fan är det för något? Alltså är det 5 år eller? Oh, vad jobbigt.
Ja, men dramaturgiskt, det känns inte så Hollywood att göra så.
Nej. Nej, inte tills Game of Thrones kom då. Då är det bara vänner som dog. Men absolut, Stellan Skarsgård är också Hamilton. Det var ju förhöret också som blev en ganska underhållande grej. Men Stefan Sauk, Vendetta 95, den är svårslagen faktiskt. Eller Tecknam Kokrosh finns ju också förvisso.
Ja, just det.
Tecknam Kokrosh, den är fin, den är fin.
Just det. Nej, men du pratar om konspirationer där och jag tycker vi lägger locket på, men jag...
Men,
du kanske vill ha något mer att säga.
Jag har faktiskt revidering. Alltså Alex, jag gör någonting som jag brukar göra ganska ofta i mitt liv faktiskt.
Vända kappan alltså.
Nej, aldrig. Jag vänder inte kappan. Men jag tänker ändå att Tecknam Kokrosh, det är faktiskt Stellan Skarsgård. Och den är faktiskt bättre än detta. Fast den är från 89 och inte från 90-talet. Så jag tänker ändå att Stellan Skarsgård och Stefan Sauk, de får ändå någon form av delad plats. Kanske att Stellan Skarsgård är första plats när det kommer till Hamilton. Trots allt. Men vi pratar om konspirationer, vi pratar om allt möjligt. Jag vet, bara tiden tickar iväg. Jag börjar känna här att... Min näsa börjar, inte blöda, men börjar kittla. Min hals bränns, mitt huvud känns tung.
Min flaska är tom också, vill jag även påpeka. Hur är det med din?
Jo, min flaska är tom, men glaset är en tredjedel kvar. Så jag sitter och försöker spara på...
Men vet du vad? Du kan spara på munlädret, så kör jag ett avslutande citat. Och medan jag gör det så kan du sippa på vinet. Tänk efter. Och så kan du säga några slutord sen, om du känner för det.
Absolut.
Hur låter det?
Låter som en dröm. En midsommarnattsdröm. Eller julafton, ja. Nej, midsommarnatt. Vi pratar om julafton här, jag ber om ursäkt.
Du tänker på Bergman här? Eller vad fan är det?
Nej.
Gud
ska veta en sak om det, Alex. Du är väldigt mycket, du är väldigt rolig på många sätt och vis. Men din kulturella referensram är verkligen missanpassad. Alltså den är defekt, den är lytisk komitisk. Alltså,
ja, det är ju vänligt. Det är som att säga att ja, du, när du hoppar i lera så ser det ganska roligt ut, men du är fan dum i huvudet. Alltså det är lite så. Ja, jag får väl ovänligt men bestämt säga att jag går vidare här och tänkte nu citera Sir Winston Churchill angående Darlans död. Och jag kommer ta det på svenska såklart, eftersom det här är en svensktalande podd. Och de som vill kan alltid anlita närmsta AI-assistent att översätta till engelska. Jag vågar inte säkerställa att det kommer bli helt korrekt om man gör det på engelska. Men jag har faktiskt gjort mitt yttersta för att det ska bli så ordagrant som möjligt. Men här kommer det. Mordet på Darlan. Hur kriminellt det än må vara, lättade på de allierades förödmjukelse över att ha samarbetat med honom. Och på samma gång lämnade alla fördelar som han kunnat ge dem under de viktiga timmarna för de allierade landstigningarna. Och då tänkte han såklart på Operation Torch. Operation Fackla.
Absolut. Och Churchill ska även ha sagt att Bonnier, han verkar förvånad över sin egen avrättning, att han blev skjuten.
Så jävla lättlurad. Jag lovar att den här prästen, ja, den här Cordier, alltså han var ju säkert en SOE-agent på något sätt. Och han ska lura den här korkade Bonnier. Nu är det förtal här, så att ni får ta med en nypa salt. Eftersom jag druckit en massa vin här så är det okej att jag förtalar Bonnier. Men jag tänker, Bonnier kanske är en jävligt korkad snubbe. Han blev lurad och drar den korta stickan, för han var den dumma i gänget. Och sen ska jag snacka med den här prästen, som egentligen är en jävla skojare, som britterna har skolat upp. Som bara, ja, men det är av religiösa skäl. Och så bara drar fram värsta väskan med massa jävla mordvapen, såhär Dexter style. Och bara, du har den här kniven, så har den här vapen, så pistolen, så och liksom peppar honom, bara, kom igen nu din korkade jävel, nu ska du fan döda den här jävla Darlan. Och sen, när du väl har gjort det, så är det helt lugnt. Alltså, när du står där och ska skjuta på dig, det är lugnt. Alltså, det är bara lösa skott. Och du behöver inte oroa dig överhuvudtaget. Om de slår dig och torterar dig, då ska du bara le. Och liksom, du behöver inte oroa dig. De kanske tar i lite för mycket ibland, men bekymra dig inte över det. Alltså, jag tänker att det är en sån typ av peppning som han har fått. Det förklarar ju ändå hans beteende, eller vad säger du?
Jo, jag tänker bara på ditt förtalsmål här. Jag tänker på den här... Vid Lars Sjöberg, som är den svenska översättningen på Dom på Operan, den i Don Juans delen där säger någonting om att vi ska festa natten lång, dricka tills mitt vin är slut, och där vinet har gått in går allt ständigt heden ut. Jag tänker, det kan du ha som ett försvarstal, Alex, när du blir anmäld av Bonniers släktingar för förtal.
Du menar den svenska publicist-släkten Bonnier, som påvisar då släktskap med den här Bonnier de la Chapelle.
Ja.
Men jag kan tycka att det kan vara värt det ändå för liksom, intresse. Ja, ja. För...
konstnärliga friheten, konstnärliga diskussionen. Absolut.
Men alltså... Jag kommer åberopa då den här, det finns vissa rättigheter kopplade till att man släpper, alltså för kulturell
konstnärlig
journalistik. Ja, precis, exakt.
Ja, absolut. Men jag tänker så här, alltså, man kan ändå uppskatta präster och kyrkans män som ändå liksom inte vänder andra kinden till, utan de ger en rak höger istället.
Ja, actionpräster helt enkelt. Så. Inte så mycket predik. Fast det, å andra sidan, de gör ju det.
Ja, men det är predikan med knytnävar. Alltså det känns som att liksom, ja. 80-talets präster. Liksom. Det är, liksom, det är hårdvaluta här. Alltså det är...
Så det är 40-talets präster då? Fast det är kanske samma hårda valuta.
Jo, alltså 80-talets präster, det är ju alltså fusion av 40-talets präster tydligen. Om vi säger så. Det är en modern tolkning av vad det faktiskt var. Det är fiktion på vad som en gång faktiskt var verklighet. Men absolut, alltså, och jag hoppas att den dagen då Sverige sitter i någon rysk lydstat, att vi har några svenska präster som sitter och är en kordier här och gör lite motstånd för guds skull och levererar vapen. Ja,
man kanske ändå ska försöka sammanfatta lite resultatet av det här mordet. Vad var det bra för? Jo, för det första då så underlättade du ju diplomatin helt enkelt. Alltså, du menar att det här med franska befolkningen, vad de bryr sig om, det skiter man egentligen i. Men
Nej, misstolkar mig rätt. Eller misstolkar mig inte alls, rättare sagt. Britterna har en moralisk kompass kommit detta. De är inne i det europeiska politiska maktspelet och sfären. De har lite känsla. För amerikaner, liksom, tänk dig den jävla västkustmänniskor. De skiter väl fullständigt om det är De Gaulle eller Laval som sitter i Frankrike. Liksom. Det spelar ingen roll för dem vem man samarbetar med.
Det köper jag.
För britterna är lite mer, de är lite mer hands on här liksom. Det är
man har lite bättre lokalkännedom kanske. Framförallt så blir det ju väldigt praktiskt när man är, när man ska planera just invasion av länder, då är det ju viktigt att ha starka band kanske med lokalbefolkningen just för att kunna planera operationer och underlätta egentligen rekognosering och så vidare.
Jo, så men handen på hjärtat där liksom. Det hade knappast varit ett motstånd för de allierade att ha stridande fransmän när de går i land. Alltså, handen på hjärtat. Det hade inte varit ett problem alls. Visst, räknar några tusen döda för besväret, men det är liksom inte så att det har varit en jättejobbig
situation. Jag tror att det är förarbetet som ändå är viktigt. För jag menar, har du inte... andra sidan, man vet ju inte riktigt hur många som var på allierade sida och vilka som var på tyskarnas sida och så vidare och så vidare och så vidare. Så att,
man ska inte raljera för mycket här i livet, men såklart, nej. De allierade tog på stort ansvar att skapa förbindelser med fransmännen innan landstigningen, utav uppenbar, alltså, det gjorde man inte för skoj skull, man satt och slösade bort tid på det, utan det var ju såklart viktigt för dem. Och fransmännen var ju som sagt kappvänner. Det som är så intressant med dig, det här är verkligen, den här historien, Alex, vet vad det är för någonting? Du sa att Churchill hade med sista orden, du skulle ta, man skulle ha en reflektion kring efter det, och jag tänker så här, det här är min reflektion, Alex, lyssna nu jävligt noga, den här historien, den symboliserar Frankrike i dess helhet. Du har kappvändarna, de extrema kappvändarna. Du har royalisterna som är ryggraden i den franska själen. De står alltid på rätt sida av historien. Alltså du har fått in alla aspekter här. Vichy Frankrike är bara en förlängning av revolutionen 1789, skulle jag säga. Alltså det är bara...
Vänta nu.
Det är plywoodinredda slott. Alltså det är verkligen piss rakt igenom. Sen har du royalisterna som står för någonting värdefullt. Som står för tradition, heder, moralisk kompass.
Alltså, han var ju syltrygg också, den här Bonnier, verkar
det
som.
Var han inte.
Jo, men han trodde ju att han inte skulle bli avrättad. Alltså,
jo, men han blev avrättad, så blev han ju avrättad. Alltså, såklart, inför döden är det ju alltid känslig.
Ja,
liksom.
Ja,
han tog ju ändå bra, liksom.
Vi ska inte tala illa om de döda, absolut.
Nej, men det här är en historia om Frankrike. Det är fascinerande.
Det som kanske inte kommer fram i det här avsnittet är ändå att det finns väldigt mycket... kärlek till Frankrike från alla håll och kanter. Det var även från Darlan. Han skyddade ändå franska flottan från tyskarna. Sen skyddade så blev han irriterad över britterna som håller på att döda hans trupper.
Vad är det du säger?
Jag säger att en fransman är en fransman.
En kappvändare. Jo, tack.
Nej, nu tycker jag bryter här innan franska alltså, underrättelsetjänsten.
Royalisterna, de fanns sig i Nordafrika, franska kolonin i Nordafrika på 40-talet, uppenbarligen. På tal om Nordafrika, eller Afrika generellt sett, vet du hur vi kommer du ihåg hur vi inledde avsnittet för ungefär 2 timmar sedan? Kommer du ihåg det?
Ja, det var att du var sjuk och jävlig.
Ja, men mer än det, liksom. Kom igen, lite mer kunde ha. Vi pratade om Humphrey Bogart, och vet du, han hade en film från 43 som heter Sahara, som även blev, när han är någon såhär, soldat som har pansarvagn som har gått sönder mitt i Sahara och håller på och kämpar. Fantastisk film. Bör du se. Men, den blir faktiskt en ny inspelning.
Och är det något att se då, eller?
Nej, nah, nyinspelningen med Jim Belushi, det är väl inte... 95 kommer den från, den filmen. Men 43, Sahara, Humphrey Bogart, se den. Värt er tid.
Okay.
Och förutom det ska du se Casablanca om du inte har sett den. Världens bästa film, eventuellt. Underbar film.
Är det så du använder dina slutord alltså, efter det här?
Casablanca. Det kommer alltid vara en av världens bästa filmer, Alex. Vad du än gör och säger kommer jag aldrig kunna ändra mig. Inte ens framför böden, om du består av... 12 stycken franska skjutkåta karar som sitter med sina musköter. Nej, det är så fast vid min åsikt. Det är så.
De får byta till Hillebarder då, bara för att jävlas mot dig. Ja, jag känner att vi har jump the shark här, känner jag. Nu, eller vad fan man säger. Alltså nu får det nog räcka.
Det känns som att vi borde avsluta för 30 minuter sedan. Ja,
ja, absolut. Skål
till mig fan, Alex.
Då säger jag som... heter det Fernand Bonnier de la Chapelle. Pang. Och med det, ja, nu får
jag det inte så här. Ja. Han är inte varit mer fransk som han sa. Skål till mig fan. It was almost Christmas time. And there I stood in another line, trying to buy that last gift or two. Not really in the Christmas mood. Standing right in front of me was a little boy waiting anxiously, pacing round like little boys do, and in his hands he held a pair of shoes. And his clothes were worn and old, he was dirty from head to toe, and when it came his time to pay, I couldn't believe what I heard him say. Sir, I wanna buy these shoes for my mama, please. It's Christmas Eve and these shoes are just her size. Could you hurry, sir? Daddy says there's not much time. You see, she's been sick for quite a while, and I know these shoes will make her smile. Wanna to look beautiful if mama meets Jesus tonight. They counted pennies for what seemed like years. Then the cashier said, son, there's not enough here. He searched his pockets frantically. Then he turned and he looked at me. He said, Mama made Christmas good at our house, though most years she just did without. Tell me, sir, what am I gonna do? Somehow I've got